Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Peter Magnusson, välkommen till avsnitt 3 av Allt vi inte visste om kärlek.
Tackar.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, du har fått lite stryka senaste avsnitten. Fått lära lite, lära dig lite om dig själv.
Ja, vi har ju pratat med två ex till mig. Det har varit lite jobbigt, känner jag.
Mm.
Vi har ju sagt att vi ska vända blicken mot oss själva och inte gå i försvar kring någonting, utan försöka se bara på vad vi själva kan göra bättre. Och nu har det handlat mycket om mig. Men med allt detta sagt...
Kort parentes.
Ja.
Du ska få prata med min exfru då.
Precis.
Så ska jag få ta lite...
Ja, precis.
Snälla också.
Ja, det ska vi göra. Men det skulle vara så fint att höra någon säga något snällt också, för jag känner också att om det ska finnas någon chans överhuvudtaget i livet att någonsin träffa någon som kan tänkas tycka om mig, då måste ju den få en lite mer balanserad bild. För att jag tänker att jag har också sidor som är bra.
Naturligtvis, naturligtvis.
Så frågan är, skulle vi kunna ringa till Ebba som vi pratade med förra veckan igen, bara jättesnabbt, och fråga om hon kan säga något snällt också?
Ja.
För den chansen fick hon ju inte.
Nej, det fick hon inte. Vet du vad, jag tycker du är värd det, men då... Fråga dig, kan vi vänta 10 minuter och så bara får jag summera lite, dels för dem som inte kanske har hört avsnitt 1 och 2, men också för dig, vad det är vi har fått lära oss om dig i kärleksrelationer.
Ja, okay.
I avsnitt 1 så pratade vi då med Johanna, som du hade haft en kort relation med, som berättade att det var ganska mycket bråk och att du störde dig på hennes lukt och ibland lämnade rummet när hon pratade. Mm. Och du har förklarat att du förklarade i förra avsnittet att ibland går tiden lite i slow motion för dig. Mm. Det handlar om otålighet och sådär.
Ja, det är, förlåt att jag bara en parentes i parentesen. Det är de här lite mer. Det blir ju en lite populistisk framställning här och ganska och det är det vi håller på med hela tiden. Det känns jobbigt ibland. Förlåt, fortsätt.
Jag håller med. Och vi väljer ju såklart, och dina ex har också valt tydliga och delvis roliga exempel. Ja. Men de är talande. Ebba, som vi pratade med förra veckan, som du har levt tillsammans med, är ett radhus på Lidingö och haft med ett riktigt samboliv med. Hon var aningen hårdare, tycker jag. Hon berättade att du satte upp regler för hemmet som bara hon skulle följa. Släcka lampor, hur man hänger jackor.
Ja.
Det finns också två lyssnare som hört av sig till mig den här veckan och sagt att de känner igen sig i det. Alltså svårigheten i att klara av andras röra men klara sin egen.
Mm.
På ett väldigt odömande sätt då har de sagt att de tyckte det var fint att höra dig prata med, eller höra dem prata om det, för att de känner igen sig själva.
Mm. Det jag sa i försvar var ju att det var, man hade varit kanske bortrest 2 veckor och kom hem och så var varje lampa i hela huset tänt.
Jag förstår.
Så liksom, jag vill bara... Mm. Ja, nu sa jag det.
Samtidigt då så tänker jag att med de beskrivningarna så får jag en känsla av att om vi skulle ringa 2 ex till dig,
ja,
så kanske det skulle vara samma visa.
Ja.
Skulle det?
Ja.
Och då tänker jag ändå på att, ett, är det ens de här grejerna du stör dig på? Mm. Eller är det bara problem att ha någon för nära?
Mm.
Jag vet ju också, som en god vän till dig, att du är ledsen och besviken över att du inte har haft längre och närmare kärleksrelationer vad du har haft. Att det är en grej du kämpar med.
Mm.
Och då är min fråga helt enkelt, vad gör du åt det här? För det är ju dit vi ska komma.
Mm.
Det där löser sig inte av sig själv. En kompis till mig påminner mig igår om ett Dr. Phil-citat som lyder: "The best prediction of future behavior is past behavior." Alltså så som du har betett dig, så kommer du fortsätta bete dig om du inte tar ett krafttag och gör någonting åt det. Det räcker inte med att bara inse att nej, just det var inte så bra och jag talar lika mycket om mig själv här. Men då är min fråga, hur ska du lösa det här?
Ja, och det är den stora frågan. För ett steg ett är såklart insikt och att förstå att man har ett beteende som är bekymmersamt. Och det räcker ju inte. Sen, nästa fråga är, vad ska du göra åt det då? Och ja, nu känner jag mig lite tagen på sängen här.
Jag förstår det.
Men jag...
Vet du vad, du behöver kanske inte ha ett svar. Jag vill bara adressera det för att jag talar lika mycket till mig själv. Alltså vi är ju i en ålder, nämligen vuxna. Mm. Så att saker vi brottas med som förmodligen har en förklaring i diagnoser eller i tidigare upplevelser i livet, så de blir ändå vårt eget ansvar att hantera om de stör vårt liv och stör livet för de som vi lever nära.
Apropå när jag var yngre så hade jag ju inte kommit fram till det jag är idag och sett att det är mig det handlar om och inte någon annan. Men så ibland kan man ju ha varit i någon enstaka relation. Säg att jag har haft 4 kanske relationer som varit långa och betydelsefulla. Och alla jag har varit tillsammans med känner jag efterhand har varit liksom rimliga, fina personer. Inte perfekta på något sätt såklart, men att det enda gemensamma nämnaren i alla mina relationer, det är ju jag. Och framförallt den enda personen som jag kan göra någonting åt. Men så kan man ändå hamna i, kanske det är någon enstaka relation där jag känner att det där var, alltså med, när man ser det i backspegeln, så kanske det finns någon där jag känner att det där kanske inte var en toppenmatch av massa olika skäl. Och då ska man ju inte vara kvar i någonting som är dåligt om det inte liksom går att reparera. Men så här, det kan ju också vara så att jag hoppat in i en relation någon gång enkom för vykortet den skulle representera, där... För att jag ville vara något jag inte är. Där huvudet sa ja, men hjärtat sa nej. Och till slut visar sanningen upp sitt fula tryne i form av en ovilja att vara nära henne. Eller irritation på hur någon hänger upp en luvtröja.
Exakt. Ja. Alltså, det handlar inte om luvtröjan.
Nej.
Nej.
Såklart inte.
Jag förstår vad du menar. Bilden av att det här borde nog funka för mig. Mm. Och vad vi gör är också att vi letar efter något som ska hela en dag istället för hela oss själva. Mm. Men den insikten har vi ju nu. Vi har bara inte löst problemen än.
Nej.
Så att säga.
Det är dags att sluta leta efter någon som kan hela en själv och kanske försöka tänka istället, vad kan jag göra för henne? Mm. Vad har jag att ge en annan person?
Sen tycker jag det är intressant det Johanna sa. Hon nämnde det kort, att hon tyckte att ett av problemen kanske gick att härleda till ADHD. Jag vet att du hatar att prata om det, för du vill inte vara ytterligare en kändis med ADHD. Mm. Det är något, alltså, du står ju för det, men du kanske tycker det känns lite löket, och jag fattar det. Mm. Men ja, lite respons jag har fått på de senaste avsnitten är från folk som har den diagnosen, vilket jag också gissar att jag själv har. Men... Alltså otåligheten och det här som du har beskrivit, liksom den tunna huden och att allt går in och sådär. Det kan ju också vara kopplat till det.
Ja, samtidigt som, ja, säkert, det finns, ja, men det är väl någonting med att jag har svårt för, det duger inte som förevändning för ens dåliga sidor. Då tänker jag att då får man anstränga sig lite hårdare än resten.
Håller med, det är, ja. Det är det jag menar, ja. Med att vi är vuxna. Det går inte att skylla på något längre.
Nej.
Om jag rotar i min relation med min mamma, då betyder inte det att jag kan skylla på henne.
Nej,
jag kan ta reda på vad det är, men jag är ju för fan över 40. Jag får ju ta ansvar för då att lösa det så att det inte drabbar andra eller mig själv. Nu tycker jag du ska få ringa till Ebba som får säga något snällt om dig. För att jag vet ju också att hon är nära vän som tycker oerhört mycket om dig.
Mm. Får jag det? Vi kan bara prata kort med det. För jag känner att det skulle vara fint för min självkänsla i detta nu.
Gör det du. Detta är för dig.
All right. Då ringer jag henne nu här. Ska vi se. Ska jag prata med henne?
Du kanske ska det den här gången.
Lite girigt.
Ja, jag vet. Men vi har ju redan berättat att det här är din idé. Det är girigt.
Ja, det är fan min idé. Åh. Oh. Jag slicka i mig. Hon kanske inte har något fint att säga. Det vet man ju inte.
Ebba.
Hallå Ebba, det här är Peter Magnusson.
Förlåt. Ja, jag hör det.
Ja, du hör det. Ja, formellt.
Jag hör det.
Formell är lätt. Du, jag kände bara så här, det var väldigt fint att prata med dig förra veckan och det var mycket klok feedback som jag köper 100%.
Mm.
Men jag känner också, vi pratade ju med ett annat ex, ju, innan det. Och jag känner bara, jag har fått så jävla mycket stryk och det har varit lite jobbigt.
Ja, men jag förstår det. Det kändes lite ont i magen och orättvist när jag la på där sist.
Ja,
faktiskt.
Så att helt skamlöst och girigt så undrar jag... Det här känns ju liksom lite jobbigt att be, men så här, finns det något vänligt att säga mig också, tror du?
Ja, men om jag gräver väldigt, väldigt djupt. Nej, men det är klart det finns. Alltså, du och jag är ju jättegoda vänner idag.
Mm.
Och det är vi av en anledning. Och det är ju för att jag tycker att du är en väldigt fin och klok person.
Men vi hade väl lite kul också?
Ja, men vi hade ju urkul. Alltså jag sa ju förra gången att det är lite som en berg- och dalbana med dig. Men man har ju aldrig tråkigt. Nej, men du är ju väldigt påhittig och spontan. Och det händer ju grejer hela tiden. Roliga saker.
Mm.
Okay. Du är tramsig och fånig och sprallig. Och det gillar jag ju verkligen.
Kanon, finaste jag hört.
Nej, men och sen så... alltså det finaste med dig tycker jag att du är så alltså genuint intresserad av människor som du tycker om. Alltså du är ju verkligen genuint nyfiken och brydd.
Mm.
Och engagerad.
Tills han lämnar rummet.
Exakt. Då tar det slut. Nej, men det är ju verkligen. Och det är inte så självklart idag. Jag tycker att många man möter är ganska självtagna. Och de kanske frågar lite för att de måste eller så. Mm. Så har jag aldrig upplevt med dig. Utan jag har verkligen alltid känt att du är engagerad och nyfiken. Och brytt om vad som händer och hur jag mår.
Mm.
Jag vet.
Ja, tack Ebba. Det var fint att höra.
Kan säga mer?
Jo, fortsätt på. Ös på för fan. Förlåt, jag vet vad jag inser också. Att jag är mycket, mycket bättre på att ta kritik än på att ta beröm. Jag blir så otroligt obekväm. Och det här ska vi prata om också, vad det är. För att jag, samtidigt som jag vill ju ha det. Men jag vet inte vad jag ska ha för ansiktsuttryck och sådär. Men för fan, blås på, kör!
Jag har ju lyssnat på podden nu och ni pratar ju mycket om era brister och vad som har gått fel och sådär. Och jag tycker ändå att du är väldigt bra på att liksom se dina brister och erkänna dem.
Mm.
Och att liksom prata om dem och säga förlåt. Ja, verkligen. Och nu jobbar du ju även på dem. Så att, det tycker jag också är väldigt bra med dig.
Det är bra, det är bra, det är fint, jag håller med.
Att du, för när du säger förlåt så känner man att du menar det och inte för att det är liksom att man har påtryckt liksom, eller tryckt på att det ska komma. Utan du säger det och menar det.
Mm.
Och så kan du spela gitarr och sjunga och åka skidor.
Ja, tack Ebba för fina ord.
Ja, men kul att jag fick ge det. Det känns bra.
Mm.
Verkligen.
Du, vi hörs.
Det gör vi.
Ja, tack.
Ha det bra.
Ja,
hälsa Martin.
Ja, ska jag.
Hej, Ebba.
Hej. Jag ska hälsa.
Ja, tack. Jag tänker på två grejer, om jag får säga.
Ja.
Ett, att det låter väldigt falskt. Det låter inte som hon menar det. Nej, jag skojar bara. Jag skojar. Nej, men jag... Härlig hon är.
Mm. Det är hon.
Vad fan.
Nej, jag vet, det är skitsynd.
Jävlar vad mycket möjligheter du har spolat ner genom livet. Ja, jag vet. Nej, hon är, jag har ju träffat henne också. Hon är ju jättehärlig.
Oh.
Men det som det är.
Nej, den som fångar henne borde vara jävligt rädd om henne. Hon är underbar.
Jag håller också med henne om, jag vill bara säga att jag tycker också att du har så mycket fina sidor. Det är därför du är en av mina nära vänner.
Apropå Ebba och en egenskap som hon besitter och som jag har insett är en av de liksom viktigaste egenskaperna för mig. Och som jag tycker är en av de sexigaste mänskliga egenskaperna. Det behöver inte vara romantiska relationer. Det kan också vara folk man träffar i jobbet eller överhuvudtaget. Det är närvaro, genuin närvaro. Folk som är liksom där, som man får kontakt med. Mm. Tycker man kan se det på barn redan när de är 2 år. Man får kontakt. Mm. Förstår du vad jag menar? Det finns någonting där som är mer än att de är i sig själva. Folk som tar in ord och rummet runt dem. Och så när man pratar med dem känner att det finns substans i orden. Orden är tänkta, det som kommer ur munnen. Samtalet kommer ur ett kognitivt reflekterande av själens vilja, om du så vill. Mm. Och inte bara ur reflexartade repliker när någon bara svarar per automatik. Mm. Utan ägnar en sekund åt att faktiskt tänka på orden som formas ur munnen. Och med närvaro, det innebär också att man kan vara tyst. Folk som vågar vara lite tysta och inte känner att käften måste arbeta hela tiden. Närvaro, det är ett begrepp som kan vara lite flytande vad det är. För mig är det tydligt, men jag tycker att det är otroligt attraktivt.
Jag håller med dig och jag har faktiskt en... Gud vad jag håller med dig. Jag har en episod som kom till mig i terapin för någon månad sedan. Vi kommer att prata mer om det sen, med det här behovet av att bli sedd. Av då i synnerhet motsatta könet. Och det går ju ofta då, om jag har förstått den här saken rätt, att koppla till hur sedd man var av sin mamma, som var den första nära relationen med det motsatta könet. Mm. Och min mamma skulle man nog kunna uppfatta som någon som har sett en för mycket, men kanske också för lite, för att hon pratar exakt hela tiden. Men man kan också uppleva att man inte riktigt har ögonkontakt. Det är så jävla mycket ord. Mm. Och då fick jag plötsligt ett minne som kom till mig i terapin för några månader sedan, när min äldsta dotter satt i soffan bredvid min pappa, som inte lever längre. Och då satt de där och tittade på någon barnfilm när hon var liten. Och Göran. Mm. Och de var tysta. Och sen så säger han så här: vad tänker du på, Franka? Mm. Och då slog det mig att det var närhet. Mm. Att det skulle faktiskt min mamma, nu ska jag inte sabla ner henne för jag tycker oerhört mycket om henne, men hon skulle aldrig säga det, för det skulle aldrig vara tyst tillräckligt länge för att den frågan skulle ställas. Men han bara satt där och tog in henne och undrade vad hon tänkte på. Och det var närvaro och närhet på ett sätt som man inte upplever med de som pratar för mycket.
Precis. Jag tror också att det är ett sätt för lilla Franka då, att känna sig genuint sedd när en äldre människa plötsligt visar intresse för ens inre monolog. Mm. Vad händer in i dig just nu?
Mm. Jag upplever också att det är det, åtminstone alla mina barn i en ung ålder, så är det det de vill helst av allt hela tiden, att man bara ska sitta bredvid och titta på dem. Ja. Nu ska jag titta på film. Titta med mig. Mm. Nu ska jag spela spel på den här paddan. Titta på mig när jag spelar. Mm. Och det har man inte tid med, och det är också ohyggligt frustrerande att bara sitta och glo.
Ja, man har, vet du vad? Man har viss tid.
Ja, man har viss tid. Ja. Man har viss tid.
Men jag vet när jag har suttit med min dotter och tittat på någon film eller någonting och min telefon åker upp. Hon blir arg.
Ja, min också.
Ta bort den. Mm. Precis som jag själv skulle säga. Och det är typ ett... Ja, man ska inte slänga sig allt för skojsigt med ordet övergrepp. Men lite det att ta ifrån... det gemensamma upplevelsen. Om man gör någonting, man ska försöka göra någonting tillsammans med ett barn samtidigt som du tittar som tätt på mobilen. Det är alltså, det är förfärligt. Mm. Det är fruktansvärt. Bort med skiten. Mm.
Avhållsamhet är någonting jag har tänkt på genom livet också nu. Kalla det för celibat om du vill, men att i perioder ta ett kliv tillbaks och leva utan det motsatta könet. Mm. För att läka ut föregående relation. För att inte hasta vidare. För att liksom landa i sig själv, samla ihop de lärdomar man har fått och sen kunna gå vidare som en renare och friare människa. Det är inte så lätt. Det är inte så lätt, Peter Magnusson.
Nej, det är väl inte det om man har en, som min psykolog uttryckte det, bipolär relation med sin mamma.
Mm. Vad innebär det?
Ja, du. On and off. En moder som kanske har sett och varit där jättemycket och varit kanon tills hon inte är det.
Mm.
Och sen så att det är ett av och på relation.
Som skapar otrygghet då naturligtvis.
Precis. Och som kanske skapar ett starkare behov av att bli bekräftad av någon av det motsatta könet.
Du sa ganska nyligen till mig att du hade slängt alla appar. Har du det fortfarande?
Ja, men alltså... Ja, det har jag. Också för att jag inte orkar.
Men att bara... Så här, det här verkar ju folk överens om.
Att så här, orkar. Vad fan, det som inte har lett till någonting nu, varför skulle det ske någon förändring? Bara dumhuvud fortsätter på samma sätt som innan. Och jag är ju ett dumhuvud på många sätt. Men jag tänkte bara att jag ska nog sluta dejta någon helt och hållet. Det korta svaret.
Men har du sagt upp någon tid då? Har du sagt upp, satt upp, gjort ett projekt av det så att säga?
Nej, för det som händer sen är att man känner att fan, varför det för? Liksom...
Ja, har du då satt upp en tid så bryter du ett kontrakt med dig själv?
Nej, jag menar att jag känner att varför ska jag inte dejta någon? Då träffar man ju ingen. Ja.
Nej, men om du då har bestämt att du ska inte göra det på 3 månader, då har du ett projekt med dig själv. Och klart, bryter du det då, ja, då har du ju också misslyckats. Så då är det en dålig känsla. Men det verkar som att alla är överens om att det här är bra i alla fall. Att ta tid för sig själv, hitta sig själv, landa, inte ha massa trådar ute, utan liksom fokusera på sånt som du mår bra av. Fokusera på dig nu, har man ju hört många gånger. Och då ska man fylla tiden med annat som man som känns tryggt och stärkande. Läsa, träna, naturen. Hävdar vissa att det skulle finnas några svar där. Men jag vet inte. Det är klart man försöker läsa och träna ändå. Men tänk om det jag mår bra av är fitta och mellan. Nej, förlåt. Svagt. Men.
Tänk om det du mår bra av är en kvinnas blick.
Ja.
Och det är det ju i det korta perspektivet. Men det förskjuter bara problemet kanske. Om man är ute efter genuin kärlek. Vi ska prata om begreppet kärlek också. Vad är det och så. Men vad är det du är ute efter? Är du ute efter någon som ska hela dig? Eller är du ute efter att på riktigt hitta någonting nytt i ditt liv? Någonting som är värt mer än det gamla? Och då... kanske något annat som måste till. Och avhållsamhet kan ju vara ett sätt att, om inte annat, sjunka ner i vad det är man vill. Att gå på en dejt och man träffar en härlig, spirituell, vacker kvinna är väl underbart bekräftande i stunden. Även om man inte gifter sig. Det är kul också. Det är roligt att träffa även knasbollar. Ibland känner man att, gud vilken dåre. Henne är noll intresserad av, men det är ändå kul att dricka 3 öl med henne.
Ja, men om jag då formulerar det så här. Det här känns jobbigt att säga, men vetskapen om att det finns en kvinna som enligt mig är attraktiv och hon tycker att jag är attraktiv.
Mm.
Den kontakten. Mm. Att vara helt utan den.
Mm.
Om det får mig att känna mig som en halv person eller får mig att känna mig mindre värd under en period. Det är ju naturligtvis inte bra. Det är ju en svaghet som skulle vara fin att lägga åt sidan.
Mm.
Genom att då inte välja den vägen utan hitta sitt eget värde och låta det ta så lång tid som det tar.
Och det tror jag. Jag vill ändå spela djävulens advokat här.
Mm.
Är det helt orimligt att se att man har att det finns ett djupt mänskligt behov, att det sitter djupt i vårt genom att vara att söka efter en ny relation? Precis som du säger, det är väl de flesta psykologer och människor som kan att de det här överens om. Men det är ju så viktigt för oss. Det är ju så viktigt att ha dörrarna öppna för att kunna koppla i en ny människa. Och varför ska man då välja bort det?
Nej.
Men ja, Och då är ju svaret för att du ska kunna välja någonting bättre sen när du är helare, I guess.
Eller inte nödvändigtvis välja något bättre, men att vara, komma till den här situationen som en helare person och därför ha möjlighet att få ut mer av den.
Ja, alltså någonting bättre, inte en bättre kvinna eller man, någonting som är bättre för dig, någonting som är djupare, att du ska hitta, du ska liksom gräva några spadtag till och söka efter någonting annat än den bekräftande kvinnliga blicken.
Ja, det själsliga mötet och total öppenhet och klicka in i varandras sårbarhet och ja, allt det där man vill. Vi får se hur fan det går med det. Mm. Men jag kämpar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det kanske också är åldern vi är i. Vad vet jag, att man lägger så otroligt mycket tid på att prata om relationer även när man är i dem och om dem när man är med andra. Mm. Och så tänker jag att man kanske bara glömmer bort och leva lite grann också då. Att man, det är så mycket prat och reflektion kring hur saker är att man tappar liksom bort att vara i det.
Jag vet, och samtidigt så får vi väl säga att det är en hopplöst svår balansgång. För att det man skulle vilja helst av allt är bara liksom falla för varandra, bygga ett liv tillsammans, köra, gå på energi och sådär. Mm. Men jag tycker samtidigt att alla relationer man har haft, även de man har tyckt om, som förr eller senare har gått sönder, så går det ändå att peka på problemet att man pratar för lite. Det går jämnt att peka på det problemet, för min del i alla fall. Mm. Varför sa jag inte precis som jag kände? Varför lyssnar jag inte bättre när hon pratar? Varför bråkar vi bara? Varför? Jag kommer inte på andra sätt vi kunde lösa det på än med samtal.
Fast jag undrar ibland om mina relationer ibland går sönder för att vi pratar för mycket. För att jag kanske inte ska hålla på att säga vad fan jag känner hela tiden. Jag kanske kan hålla käften någon gång. Jag kanske inte behöver dissekera saker i beståndsdelar hela tiden.
Och du gör det tidigt också, va?
Gud ja, innan första ölen har kommit in.
Ja, det kanske inte är bra. Det är nog inte bra.
Nej, det sa min psykolog till mig också. Du kanske kan ta det lite försiktigt innan du häller ut allt på bordet.
Varför gör du det, tror du?
Jag vet inte. Jag tror att jag vill, om jag bara häller ut allt mitt dåliga på bordet. Så liksom, vad sa du nu då? Kanske för att stresstesta henne. Jag tror att jag testar väldigt mycket. Jag testar hela tiden.
Det är en stor jävla julklappsäck med brassklappar.
Ja, exakt.
Som du bara skakar ut så.
Ja, lite så. Lite så. Gillar du mig nu då?
Ja.
Om jag gör så här.
Härtill är jag nödd och tvungen att lämna rummet när du pratar. Ja.
Men jag tänker, man har ju sett, eller jag har i alla fall relationer runt mig som jag tittar på. Och jag tänker på framförallt en gammal god vän. Som är kanske den mest nevrosfria människa jag känner. Det är inte en man som ser inåt. Och han behöver inte det. Han är permanent glad. Han har varit gift många, många år. Och jag vet inte allt, men min känsla är att de är genuint glada jävlar. Mm. Och lever som man bör.
Vadå som man bör?
Ja, men alltså att man lever lite mer som man gjorde på 1600-talet. Man tar i och sen så pussar man på varandra och så ligger man ibland och så åker man på semester. Och det är inte så jävla svårt. Jag tänker att vi söker ju upp... Jag pratar sönder saker. Jag pratar sönder relationer. Allting behöver inte nämnas hela tiden. Jag har så svårt att hålla inne med saker. Jag pallar inte riktigt. Vissa saker ska hållas inne.
Ja, så kan det vara. Och jag kan också titta på den typen av relation du beskriver och vara avundsjuk. Sen kan jag också vara liksom så här elitistiskt dömande och tänka att är man så där god och glad och sorglös hela tiden, då är man också lite lågintelligent. Då är jag avundsjuk på det också.
Who cares? Man är som man är, men fan, är man inte vinnare om man har en attityd mot livet och relationer som är lite mera mjuk bara? Att man inte, alltså... Det finns något, vet du vad, det här är ju någonting då som någon sa så här, hellre fattig och smart än rik och korkad och allt det där. Det där är egentligen bara trams, det betyder ingenting, för det finns inte någon korrelation mellan de två. Man är inte smart för att man är rik eller korkad för att man är allt det är inte det. Det där har inte med intelligens att göra, det har med att fatta vissa saker kring hur man lever. Mm. Det är någon som har anammat det lite mer zen-buddhistiska förhållningssättet till världen, det som jag har så svårt att göra, som jag försöker lära mig.
Jag tror dock att det kräver, om man ser de par som lyckas med det, som bara traskar på genom livet, och vi vet inte hur de har det hemma. Vet ju inte det, men som det ser ut, då kräver det också att båda är samma skrot och korn, tror jag. Vi måste träffa en lika. Mm. Om en vill prata och den andra inte kan, det verkar ju vara. Jag såg ett underbart avsnitt. Vad fan heter han psykologen som hade på SVT som har den här lustiga tunna mustaschen?
Fjärr, kanske, nej.
Ja, han hade ett program som heter Par i terapi, får man säga. Och det var ju riktigt filmad terapi med par då. Mm. Och då var det ett par där som hade problemet då. De var liksom äldre, de var väl 60-årsåldern. Hon hade såna oerhörda behov som hon inte fick bekräftade av honom. Och det gick inte att prata med honom. Mm. Och hon försökte uttrycka sina känslor, hon fick inget svar av sin man. Och då visade sig efter några timmars samtal så kom det fram att han var ju uppvuxen med sina mor- eller farföräldrar. Så att han sitter alltså nu på 2010-talet, var väl detta, i parterapi i tv med en fru som har behov. Men han kommer från, han är uppvuxen på landet med några människor som är födda i slutet på 1800-talet, bönder. Hur ska det gå? Hur ska han ens kunna?
De hade inte en samtalspodd, kan man säga.
Nej, det hade de inte. Det hade de inte. De mjölkade kossan för hand. Alltså, det var ju sån oerhörd krock, och jag ömmar så mycket för honom och jag ömmar så mycket för henne, för att jag kände också att ja, det ni gör nu är bra. Ni tar ett steg, men är det ens möjligt att han nu plötsligt skulle kunna öppna upp? Han har inget av det med sig. Och du känner dig inte sedd och du tycker inte han tar i det. Men om båda är samma, om båda har ganska lite issues och båda har en idé om livet som är så här, nej, men då går vi upp på morgonen och trampar på. Vi har det ju bra. Då kanske det funkar fint.
Ja, men nu pratar ju du om en relation där det finns en dissonans kring detta, där man har olika ingångsvärden och bilder av hur man vill ha det. Och då är det ju en sak, men om man är lika då, som du sa, det är ju det jag pratar om. Att man, i ditt fall så finns det en som har ett behov som den inte får tillgodosett, och då blir det ju problem. Men om man är en person som inte är så problemfokuserad, alltså man tycker att det funkar bra så länge, du vet, pengarna kommer in och vi åker och har lite mysigt ibland. Men det duger ju inte för mig.
Nej.
Jag tror också att det kommer från någonstans. Jag kommer från en högborgerlig familj där det var problem och det sopades under mattan. Sen så var det problem, dagen efter vaknade man upp och så sa man god morgon, så pratade man inte mer om det. Man löste liksom aldrig någonting.
Nej.
Och jag tror att det är en skada hos mig att jag ska liksom överlösa saker för att ingenting löstes förut.
Ja, jag fattar en total antireaktion ett problematiskt förhållningssätt till problem som du kommer från där.
Precis, jag märker det på mitt barn också när jag är så här, kollar av lite för mycket hela tiden. Okay. Och hon säger bara så här, alltså pappa, det är lugnt. Jag är för mycket. Jag tror att det på riktigt att det här är en del av liksom ett problem för mig. Att jag liksom, någon gång måste man liksom bara släppa och vara i det. Närvaro.
Närvaro och liksom tysta bruset. För att det där jävla bruset som pågår i ditt huvud och i mitt, det är huvudanledningen till att jag gillar alkohol.
Ja. Ja,
tre mellanöl räcker, men då tystas bruset ett tag och då kan jag också känna att vänta, det är inte så problematiskt någonting.
Nej.
Livet är fullt av möjligheter och jag har det bra, jag har 4 friska barn och då kommer liksom den där, då kan man landa liksom, det skulle väl kunna vara något annat också, men att tysta bruset, det är ju inte så lätt.
Det är det som är så jävla synd. Du har dina fyra friska barn och du är skitsnygg och ball och intelligent och ändå går omkring och mår dåligt. Vad fan är det? Vilket slöseri!
Ja, vilket slöseri.
Vilket slöseri på en härlig, fin manskropp i sina bästa år.
Tack, älskade du. Tack snälla du. Tack snälla du. Du Peter, nu är det så här. Att du har fått höra massa sanningar om dig själv från dina ex tidigare. Och då är det min tur idag. För jämviktens skull. Så vi ska ringa till min exfru Maja. Som jag levde ihop med i 15 år. Var gift med 10 och har 4 barn med. Så hon har verkligen levt med mig. Och jag gissar på att det inte är så lätt alltid. Vi får väl säga, då får du prata med henne. Jag ringer upp henne här nu då.
Ja.
Hej Martin.
Hej Maja, läget?
Bra, jag håller på att packa. Du drar efter det här.
Just det, just det. Du, jag sitter här och spelar in podd med Petter.
Yes.
Och nu ska du få prata med honom och så kommer han att undra väl hur det är att leva med mig när det är som minst bra, ungefär.
Ja.
Han kommer här.
Hej Maja.
Hej!
Tja, hur är läget?
Jo, men det är bra. Vi ska ju dra och åka skidor, så jag håller på att packa.
Ah.
Jag har just kommit på att jag tror att Rosa löper. Tänk om...
Just
det. Ska vi få hemma då, eller? Med Martin.
Ja. Och då ska vi för tydlighetens skull säga att Rosa är en hund.
Ja.
Men du, Maja. Vi har ju pratat, vi har ringt till några av mina ex och sådär. Och för att försöka få fatt i vad mitt problem är. Varför det har gått lite tokigt ibland i mina relationer.
Mm.
Och du har ju varit gift med Martin i... hur länge var ni gifta? Hur länge var ni tillsammans? 15 år?
Vi var tillsammans eller gifta 15 år. Ja, men 15 år är en siffra som
just det, hållas. Just det. Men för då tänkte jag, nu ska vi liksom ta tag i Martin här lite grann och se vad hans problem är. Och då vill jag bara säga att jag vet att man är ju två i en relation och så vidare och ingen är perfekt och hej och hå. Men nu är liksom fokus på Martins brister kanske. Vad är det så här? Vad var det som inte funkar med Martin?
Ja, just det. Precis. För frågan är ju så här, Martin nu och Martin då. Alltså nu kan jag känna att jag får liksom det bästa av Martin.
Ja.
Alltså så fort vi har väl någon så här grund... vi har ju väldigt kul ihop. Och det tror jag liksom att så här... Det kom bort lite i skilsmässan ett tag. Och nu har vi liksom hittat tillbaka till den kraften. Men sen kan jag ju se att de här gamla mönsterna som jag minns från liksom när vi var tillsammans. När de börjar spelas upp, då kan jag bara gå och säga hej då. Och så får han dela med det själv. Så att jag ser inte de där mönsterna så mycket längre. Men sen så har vi ju kontakt och så varje dag, så det är klart att ibland blir det liksom konflikter och om saker. Och då ser jag att... han har otroligt svårt att mentalisera liksom. Och det betyder så här, att tänka om sig själv utifrån och om andra inifrån. Nej, men så kan han göra det så här, när ni sitter och pratar och när vi pratar och är lugna, då är han väldigt bra på det till och med. Men när han blir stressad eller när han får liksom en negativ känsla i kroppen, då liksom blossar hans amygdala upp och bara alarmerar typ fara, fara, fara. Och då går han liksom till attack.
Ja, det är inte så att... Jag sitter inte som ett frågetecken kring detta problem. Jag har sett det själv. I mig själv, tänker jag. Däremot, jag har ju såklart en annan relation till Martin eftersom vi är kompisar och så har vi jobbat ihop mycket. Min bild av Martin är ju... i något annat, även om jag 100%, jag förstår ju vad du menar. Och jag är ju så också. Så jag tycker att det är intressant. Det finns ju nära relationsmartin och så finns det arbetsmartin och kompismartin. Menar du att han då liksom inte riktigt hinner ifatt sig själv? Att han går på...
Nej, men så här är ju... Alltså, känner du till det här med så här primär och sekundär känslor?
Ja, jag tror det. Jag tror jag har en ytlig känsla för vad det är.
Ja, jag kan väl känna att Martin ofta är en sekundär känsla. Och att han, så här, till exempel, om han blir sårad så, för att skydda sig från att känna sig sårad, så blir han arg. Eller om han känner,
Kan inte du förklara vad sekundär och primär känsla är?
Ja, men en sekundär känsla är ju för att klara av en primär känsla som är för jobbig. Mm. Till exempel ett barn, om du lär din dotter åka skidor och sen så ramlar hon hela tiden.
Mm.
Då är ju hennes känsla kanske så här frustration, att hon känner sig dålig. Men så blir hon arg på dig istället. Så står 2 meter bort och inte har gjort något fel. För att skydda sig från att liksom känna sig sårbar så riktas det liksom en ilska mot den personen som står närmast.
Är inte nästan alla konflikter i nära relationer baserat på sekundärkänslor? Man bråkar om någonting, men i grund och botten handlar det nästan alltid om något annat än det man bråkar om.
Jo, det tror jag också. Alltså, vi bråkade ju det var svårt att minnas. Men jag vet att det som vi och många bråkar om eller blir konflikt kring, det är ju så här: det här är min idé om hur den här flocken som vi har skapat ska överleva.
Mm.
Och så har man liksom lite olika triggers i det där.
Mm.
Jag tycker ett bra exempel med mig och Martin var så att från min barndom och från min uppväxt så fick jag med mig så här, man ska fylla på med grejer och hundar och barn och hus och lån och resor. Då blir vi trygga och då blir vi en så här
framförallt lån.
Framförallt lån. Mm. Och Martin hade ju en annan liksom, programmering med sig. Att när man ska hålla ihop flocken och den ska bli trygga, då ska man ta bort lånen. Ta bort inblandade, ja, du förstår. Man ska inte ösa på. Så att jag tror att jag triggade hans stress när jag försökte göra oss trygga. Och han triggade min stress när han försökte göra oss trygga. Det är min analys.
Jag har ju jobbat mycket med Martin i liksom akuta situationer när man filmar. Det är mycket som står på spel då på något sätt. För att det är mycket pengar och det är lite tid. Och det kan vara väldigt stressiga situationer. Mm. Då är min bild av Martin att han är otroligt bra på att hålla ett lugn som alla inte klarar. Eller de flesta, man klarar ju lugnet kanske. Men utan att ens kännas stressad. Jag är lite liksom, går lite på liksom ettans växel hela tiden, eller tvåans i alla fall, medan Martin inte gör det. Och då tänker jag att det finns en, alltså, men du menar alltså att Martin i en nära relation är som vi andra, att han inte har det där lugnet där?
Nej, men jag känner igen det där du berättar nu också om den här liksom tryggheten och han tar kommando när alla andra liksom ligger och kräks över relingen och så. Den sidan finns också. Mm. Men jag tror att när det blir liksom personligt kritik mot honom eller stress kring honom, då har han inget mellanrum. Liksom. Men när det handlar om att leda en grupp och alla lyssnar på honom, då triggas inte det där. Nej, då är han jättebra. Absolut.
Men är inte det här också, för det är någonting konstigt som händer i en nära relation, i en romantisk relation, som är något helt annat än alla andra relationer. Att man tappar bort förmågan att se sig själv utifrån. Och när du pratar om den här sekundärkänslan, att man hinner liksom inte ifatt sig. För att det, och då tänker jag, för det är så jävla mycket som står på spel.
Vad är det som står på spel då? Jo, men, du drar hela vägen.
Jo, därför att i en jobbstation är det också mycket som står på spel. Men det, de relationerna är i grund och botten inte lika viktiga, även om det går ett pipan på jobbet. Det är också jobbigt, väldigt jobbigt. Men när man är liksom i familjesituation och det är barn som gråter och stressar och allting, och som är med frun eller mannen, att det är någonting som, det är så existentiellt. Relationen är liksom existentiellt viktig, som gör att man inte hinner ifatt sig själv. Sen så ser man det efteråt, men det blir så akut, känslan blir så akut. Så känner jag i alla fall, att jag inte hinner. Jag tänker att Martin kanske är lite lik där.
Ja, jag tror att ni har vissa beröringspunkter, men jag tycker det är intressant det där med varför man blir så otroligt triggad i liksom just en kärleksrelation. Som, och det, du sa att det var mycket som stod på spel, men det är intressant, vad är det som står på spel egentligen?
Nej, precis. Jättelite egentligen, men känslan är att allt står på spel. Man får inte fatta den känslan, tänker jag.
Jag tror att det handlar jättemycket om, alltså så här, allting handlar till slut om att man ska känna att man inte är övergiven.
Ja.
Och på vägen till övergivenhet så finns det ju massa så här varningstriggers. Alltså att man inte blir respekterad, att man, inte blir, att man inte blir sedd, att man inte får, att man känner att man inte kan förändra situation. Alltså det finns ju massa olika så här grader ner till total övergivenhet. Men när man hamnar i en konflikt med Martin, som är personlig, för du har rätt i att när det gäller liksom, jobb och andra saker, så är han ganska körsynt och har ganska så här, vad heter det? Ja, men då håller han sig lugn. Men då tror jag att han hamnar direkt i den här värsta övergivenhets faran liksom, eller känslan.
Vad ska Martin göra för att inte hamna i det i en framtid, om han träffar någon, en annan person? Hur ska han hantera det här? Har du några verktyg igenom?
Men jag tror så här, för det otränade liksom Martin ögat så tror jag att man tänker att han har jättebra självförtroende, för att han liksom låter mycket, tar kommando, pratar mycket, liksom skiter i en del konventioner och så här. Men jag skulle också tolka det som en osäkerhet, att man måste känna att man har kontroll på situationen, och det tror jag att Martin gör genom att ta kommando liksom, och låta och prata och så här. Och det jag skulle önska för Martin kanske, det är att våga vara i någon slags lugn i nervsystemet. För alltså att han inte behöver få upp, vad heter det, bekräftelse för att känna sig värdefull. Utan att han kan bara få vara softa lite, liksom. Vara i en situation utan att han behöver leverera.
Martin blir väldigt påverkad av det här. Han sitter och gråter nu.
Ja, men vi har ju blivit mer lika varandra. Det är det som är så sjukt efter skilsmässa. Jag har ju blivit mer som Martin och vill typ bara spela gitarr och dra ner på kostnader. Och Martin är en drömmare. Alltså alla vill ju ha bekräftelse. Men jag tror att han kanske hamnat lite i någon slags bekräftelsefälla.
Det kan man nog. Fan, vad ljuvlig du är, Maja. Vad klarsynt och du är.
Ja, men det är tråkigt att jag kanske inte får lyfta saker som är bra. Men det kanske vi kan ta en annan gång. Ja.
Vi kommer komma tillbaka till det. För det förstår vi ju att ni båda och Martin är full av. Men inte det här samtalet.
Nej, men du, har det så bra. Vad mysigt att prata med dig igen, Peter.
Tack tillsammans, Maja. Vi hörs igen snart.
Tack. Ja,
tack, Maja. Tack.
Hej.
Hej.
Vad ledsen jag blev, alltså.
Jag ser det. Vad kände du?
Nej, men jag... Vi har ju varit inne på det här tidigare idag. Alltså, det är ju rätt det där med bekräftelsebehovet och hur det fuckar med en och sådär. Jag tror det var det. Att inte... Vad var det hon sa där som fick mig att inte våga vara lugn i sitt nervsystem? Att inte våga liksom... Att mycket av det man gör som också är ens positiva sidor någonstans också är ett försvar mot smärtan man känner. Alltså att man låter mycket och sådär. Det tyckte jag var träffande. Sen tycker jag det jag blev också väldigt glad. Fan, smart brud, eller hur?
Nej, jag skulle säga det. Det var ju lite synd att det där inte funkar.
Ja, det gjorde det. Det funkar faktiskt skitlänge. Det ska man ändå säga.
Nej, men fan, hon... Vad fantastisk hon är, Maja.
Ja, men hon är, ja, hon har fan huvudet på skaft alltså.
Mm.
Sen är det en grej som jag tycker är generellt sorglig av det hon, eller det ni kommer fram till när ni pratar om varandra.
Mm.
Och det är ju att det svåra med kärleksrelationer är att den relationen är viktigare än alla andra. Det är det som är känsligt, och den är viktigare än jobbrelationer. Men det ni kommer fram till är ju att den här relationen är den viktigaste i mitt liv. Alltså agerar jag som sämst.
Mm. Mm.
Det är ju katastrof. Alltså det här lugnet jag kan behålla på jobbet och sånt, och i jättestressiga situationer, i mindre viktiga relationer, det kan jag inte behålla i den viktigaste. Utan då agerar jag med sekundära känslor om ilska istället för... Det är ju en glitch i systemet.
Ja, men är det inte lite som om man är artist och ser man kanon på repet och så börjar man själva på premiären?
Oh.
När det som mest står på spel på något sätt. Kanske inte en ultimat jämförelse. Men...
Vad svårt det är att sitta tyst.
Jag förstår
det. Du har ju upplevt det här två avsnitt i rad. Vad svårt det
är. Du var bättre på det än jag.
Nej, du behöver ju aldrig säga åt mig, men det är för att jag vet att jag säger åt dig. Så jag vill vara duktig.
Mm, nej, jag tyckte jag märkte det på det också. Men det är också en fin sida hos dig att du... Det pratade vi om förra gången, det här med din förmåga att börja gråta. Du var nära till tårar, det är fint. Jag är avundsjuk på det, igen.
Mm. Jag blir så ledsen faktiskt av... Det är så speciellt att... Vet du vad det är också? Nu ska jag säga om... Maja har ju också gjort en resa. Och det är också lättare för oss att prata om varandra ju. När vi inte är gifta såklart.
Yeah.
För att då kan man göra det utifrån så här, men... Men det är ju också rörande att hon känner mig så väl. Att hon kan säga det här, säga det till mig, och att jag kan hålla med och inte gå i försvar som jag hade gjort om det här sades i, för 10 år sedan i någon typ av gräl hemma i köket.
Mm. Mm.
Det är också, jag kanske också blir rörd av hela det faktumet liksom.
Det är ju något med folk som Maja då, som har en förmåga att kunna klä av saker och sätta fingret på det och formulera det på... ett så fint sätt som man gjorde.
Mm.
Det är ju attraktivt.
Mm. Jag tror också det var därför det höll så länge mellan oss.
Mm.
Sen så var det mycket annat som kom mellan. Men vi kunde ju, innan livet tog över och det blev för mycket, så kunde vi alltid mötas i samtal.
Mm.
Vi kunde liksom reda ut grejer ihop.
Mm.
Och båda var lika intresserade av att tänka på det på samma sätt som det kan funka när två inte är intresserade av det.
Just det.
Och bara... åka till Maldiverna och var glad.
Mm.
Så kunde vi det andra, men vi hade samma vilja under flera år, men inte mot slutet.
Jag fattar, det här är inte kanontiming, men är Maja singel?
Nej, jag vet inte vad. Vi har det ju, som hon också sa, vi har liksom hittat tillbaka till varandra på ett nästan bättre sätt än som par, skulle jag säga.
Mm.
Vi har en fin relation.
Mm. Ja, Martin, vi går ut i gråt den här gången.
Mm.
Och ringer vidare nästa vecka.
Ja, det gör vi. Tack för dem, Emil.
Tack.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.